Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Långloppspodden.
Tack Alex. Idag har vi någonting riktigt stort på gång.
Ja, men det har vi verkligen. Riktigt intressant intervju och den ska vi bjuda på lite senare i podden. Men först tänkte vi ju snacka ner Moraloppet.
Ja, men vi har ju haft deltävling nummer 2 i 157 XCC Originals. Moraloppet. Och ett intressant lopp, men som tyvärr inte hade någon tv-sändning så vi kunde följa. Det jag noterar, Alex, när jag tittar på startlistorna, eller på resultatlistorna, det är att vi har ett betydligt bredare fält på damsidan, vilket är jättekul.
Ja, men det är ju svinkul. Vi vill ju ha stora startfält både i herr- och damklassen, så det är ju ett fall framåt. Det var ju lite få ja. På Craft.
Och en jätteintressant grej, det är ju att vi har en dam som går först i mål som inte är med i tävlingen. Alltså det tycker jag är lite liksom lustigt. Men kan inte du berätta hur det där går till? Alltså när man är med i tävlingen men man är inte med i tävlingsklasser.
Ja, vi har ju en elitklass som heter dam 19-39. Så från dam 40 och uppåt, där har vi masterklassen. Och där vinner ju Susanne Hedlund från Bjurs och Siko på 1:57.02 och vinner alltså tävlingen, men hon är ju inte med i tävlingsklassen som är alltså damer elit. Det här skulle vi ha låtit Martin prata igenom lite. Det hade varit väldigt intressant, men ja, hon är ju snabbast. Jag vet inte hur det blir för själva torställningen och hur han plockar ut poäng.
Hon är, men Susanne är först över mållinjen, men vinsten i sammandraget, det går ju till Maja Eriksson som är tvåa för laget 157 Ski Team. Lovisa Moding är ju då tredje dam över mållinjen, fast tvåa i tävlingen, och Madeleine Nord fjärde dam över mållinjen men trea i tävlingen. Maja Eriksson kliver därmed upp på första plats i totalen med 180 poäng, och Hilda Löv, vinnaren i Craft Ski Marathon, ligger på andra plats, 175 poäng. Och Madeleine Nord, 170 poäng. Det är otroligt tajt det. Det skiljer 5 poäng mellan varje åkare.
Ja, precis. Det är ju väldigt jämnt. Och det borde ju gått för en spännande tävling framöver.
Ja, verkligen. På här sidan så hade vi ju återigen en seger utav Andreas Svensson från Ulricehamn. Han går i mål 20 minuter före första dam, 1:37. En till solid insats av Andreas.
Ja, precis. Han visar att han är han är ju bäst i långlopps, svenska nationella långloppseliten av oss, de som kör originals. Sen har han ju faktiskt Gustav Berglund på andra plats, Moraåkaren som även gör ofta gör landslags uppdrag. Så det är ju väldigt starkt också att hålla han bakom. Han är bara 9 sekunder efter, så det har ju varit en hård körning där, förmodar jag.
Nej, men tänk, Gustav Berglund, alltså Fredrik Andersson, han har ju ofta fått heta Ebba Anderssons lillebror. Alltså Gustav Berglund.
Ja. Ja, precis. Då har vi ju alltså Ebba Anderssons
käresta, pojkvän. Tror han får det epitetet eller?
Är det så vidarekänt eller? Det kanske är det nu.
Nej, jag vet inte. Det kanske är bara jag som har, det kanske är slut, inte vet jag.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, det hoppas vi inte heller. Hoppas på lyckliga dagar för alla inblandade.
Men du, sen hade vi Alfred Nilsson på tredje plats, Filipstad. Bra insats av han, och han verkar ha åkt i en klunga av ett ganska stort gäng, för de är med 4 stycken åkare som kliver in där på ungefär samma tid. 5 stycken åkare. Sen lite intressant för det här loppet var ju att vi hade Jens Burman med.
Ja, precis.
Och man får gå ganska långt ner i start eller i resultatlistan innan man hittar Jens Burman. Han är alltså på plats 38.
Ja, du.
Nej, men då tänker man ju direkt att ja, men han har bommat formen helt och hållet. Men jag var inne och kika på, för du har ju fixat Instagram till mig nu. Jag var inne och kika på jag försökte liksom scrolla mig runt, och då hittade jag ett klipp på Burman när han, jag antar att det är från det loppet, men det är i alla fall utlagt dagen efter, och han står ju på näsan rakt in i en snödriva. Han åker efter skotern, och det ser ut som att han får liksom ena skidan ner i skidspår efter skotern och korsar skidorna och liksom gör en piruett upp i luften, och alltså, ja, det ser ganska otäckt ut faktiskt, och skidorna flyger, så att jag tror att han fick lite problem efter det där. Jag tror faktiskt inte att han är, ja, vad blev det nu till slut, dryga 7 minuter efter, utan jag tror nog att han åkte på en smäll där helt enkelt.
Ja, för alltså om Jens är i dålig form så spelar inte det någon roll. Han är inte 7 minuter efter.
Och i herrarnas storställning har vi då såklart Andreas Svensson högst upp, 200 poäng. Gabriel Thorn 2, 160 poäng. Och Alfred Nilsson 150 poäng. Vi ser även Adrian Lundberg på en fjärde plats med 150 poäng. Men då antar jag att Alfred Nilsson rankas högre för att han har en tävling med mer poäng ifrån. Pontus Nordström 5. Det är ganska tajt på här sidan också. Andreas Svensson leder ganska övertygande då med 200 poäng.
Mm. Ja, där börjar de ha lite att ta ikapp. Gabriel kom ju 5. Nu i Mora då. Han var ju 2 på Grönklitt. Så ja, det är lite mer utökad ledning där för Andreas. Så det kommer bli intressant emot Billingen som är nästa lopp. Ja, så om 3 dagar har vi Billingens långlopp i Skövde. Ska bli väldigt intressant att få se hur det går där, om det kommer bli ändringar i totalen eller utökning, kanske är det till och med en chans för i herrarnas.
Och det vi vet är ju att vi har en del åkare faktiskt iväg i Marcelonga, så att vi får se hur många åkare vi får till start. Jag vill säga direkt att Andreas Svensson kommer till start. Gabriel Thorn, Oskar Persson, Bill Limpola. Tror att han är redo för comeback nu? De var ju ryktade så att både Bill och Bob inte var på plats där. Hilda Löv. Det som känns lite tråkigt så där, det är ju att Maja Eriksson ser inte ut att vara anmäld. Kan det vara så att hon kommer köra Marcelonga istället, tror du?
Det finns säkert en chans för det. Det är ju väldigt många svenskar anmälda, så att vi har någon med från Originals är inte alls otänkbart. Men det är ju också näst största loppet efter Vasaloppet, så ja, det är ju ett lopp man vill åka, och kanske jag kan offra en tävling i i Originals för att få uppleva Marcia Longa. Det är ju också långt för många att åka ner till Skövde, så kanske lika bra att sätta sig på flygen ner till Italien.
Ja, exakt. Ja, frågan är, alltså, det har ju varit lite blidväder och lite plusgrader här nu, så att frågan är ju hur pass... Men jag har ju hört ryktesvägen att de har väldigt mycket lagrad snö och väldigt mycket konstsnö utslagd. Så att... men jag tror att det kommer bli fina förhållanden ändå. Hoppas på att vädergudarna är på våran sida.
Ja, verkligen.
Men Alex, nu tycker jag vi hoppar in på intervjun med Joel.
Då säger vi välkommen till Joel Andersson som chef för Team Ekohus.
Jo, men tusen tack för att ni vill först och främst ta med mig här i Långloppspodden. Och med mig är det faktiskt bra att sitta här i Seefeld nu i Österrike tisdagen innan Marcia Longa och laddar upp här innan vi på torsdag åker till Val di Fiemme och gör de sista förberedelserna inför helgen.
Spännande.
Ja, vad roligt. Du åkte Marcia Longa, eller La Diagonela va? I helgen som var.
Ja, precis. I lördag blir det nu då, när vi spelar in det här. Och ja, om jag ska ta lite kort från det loppet bara, eller kanske mer försvara mig, så det är väl förberedelserna inför det var väl kanske inte optimala, utan jag ser väl, har vi nu efter jul och nyår sett mer fram emot Marcia Longa och tog väl La Diagonella som en liten, mer som en förberedelse inför nu till helgen.
Mm. Men hur var känslan? Det var, alltså vi såg ju på, vi vet ju alla hur kallt det har varit på Diagonella i tidigare, men vi såg ju på TV att det skulle vara riktigt kallt och att det var riktigt kallt och att många körde med värmesuler och värmestrumpor och allt vad det var. Hur, var det lika kallt i år eller hur?
Ja, precis. Det beror på, alltså, minus 15 för mig är det inte kallt, men för många andra som man ser på TV hur vissa klär på sig och tejpar sig i ansiktet, så kan minus 15 vara ganska kallt. Men när man väl startar, det är ju liksom på uppvärmningen kylan är som värst. Sen när man väl sticker iväg och startskott har gått, då tänker man liksom inte på kylan längre.
Det blir inget värre i längden heller när du har åkt ett tag?
Nej, inte när det minus 15, det var väl för 2 år sedan där när det var så extremt kallt, minus 28 om jag inte kommer ihåg fel, och då är det väl en annan sak, då blir kylan än mer påtaglig, men minus 15 då är det som, då kör man ju till och med junior- och ungdomstävlingar liksom, så det är ju, kylan är ju liksom inget att snacka om då.
Nej, det kommer från en rutinerad fotfrysare som mig, det behöver inte alls vara kallt innan man börjar frysa om fötterna.
Ja.
Jag tänkte bara kasta in en fråga där. Du nämnde att förberedelserna inte var de bästa. Vad kan du utveckla det lite grann?
Det är väl det här som ni kanske har berört lite tidigare också. Men att tävla skidåkning, framförallt långlopp på höjd, kräver sina förberedelser. Och det finns anledningar till att FIS har sina gränser på hur högt man får tävla. Och att de flesta åker ner men 2 veckor innan det går tävlingar på höjd. Och jag gjorde väl kanske det sämsta man kan göra rent forskningsmässigt, att komma upp dagen innan från lågland upp på höjd och sen tävla. Det slutar sällan bra, och det slutar inte dåligt för mig, men jag tror hade man fått lite höghöjdsakklimatisering som det så fint heter, så tror jag att resultatet hade kunnat bli mycket bättre.
Det blev liksom, du hade inte möjligheter att dra upp tidigare eller dra upp på höjd tidigare alltså?
Nej, de andra i laget körde ju också då helgen innan där i Toblas, den dubbelhelgen i Classics. Medan jag valde ett litet eget upplägg att köra ett tidinglopp hemma i Östersund Ski Marathon där, och få liksom skräddarsy mitt program lite inför Marcia Longa, sen kanske framförallt Vasaloppet, då jag anser kanske att just tävla på höjd helg efter helg blir väldigt tufft och slitsamt, och vill man åka mer som jag kanske är bra på enskilda lopp och inte slåss för någon total och sammanställning, då fick jag offra La Diagonella lite, och tror väl att mina förberedelser inför just Marcia Longa och sen senare vinter blir bättre.
Intressant, för vi när vi satt och förberedde förra avsnittet så pratade vi om just att det var så himla många långlopp, och vi hade ju One Partner Ski Marathon, och vi hade ju också Poster Thaler och Kraftski maraton. Men hur, jag tänker, hur kommer det så att det blev just det där? Är det för att det är hemma i Östersund eller?
Ja, det är väl framförallt för att jag bor hemma i Östersund och att det är nära. Och nu bestämde vi i höstas att jag inte kommer gå första helgen i Tobler. Och då var det väl liksom mellan då Östersundski maraton och Kraftski maraton som liksom det var som jag valde liksom mellan med. Och då anser jag att resan ner till Grönklipp där är, den är inte värd det när det går ett skimaraton precis utanför dörren hemma i Östersund. Så då blev det Östersund.
Och det gick ju ganska bra.
Ja, vi kan snacka mer om det också kanske nu när det gick som det gick. Men, ja, ni nämnde ju det förra gången där, i alla fall att jag vann, men inte så mycket mer kanske.
Nej, vi hade svårt och vi såg några stillbilder och så sen kunde vi se lite tider, men det var ju det enda vi hade att gå på.
Ja.
Så du kan ju ta oss igenom loppet, hur det kändes och om det hände då.
Kan ta lite en race report från Östersund Ski Marathon också. Ja, men det var väl precis som jag antar väl att på Kraft Ski Marathon snöade väl en hel del också. Och det gjorde det även i Östersund. Och loppet blev väl därefter. Jag tror att åktiden har nog aldrig varit så lång på ett skimaraton som det blev just då. Och då var det väl bara att vi åkte och väntade på spurt helt enkelt. Om vi ska ta det lite snabbt. Och då blev det väl jag och den kanske på pappret mer spurtstarka Olle Jonsson som kom in på upploppet samtidigt där. Men på något sätt, jag vet inte om han var lite sliten av distansen eller om jag fick krafter från ovan. Men på något sätt så var jag väl foten före honom i mål där. Det glädjer väl mig extra mycket sen när han åker i världscupen helgen efter och gör det bra dessutom.
Ja, det måste kännas bra i magen och ha spurtat ner en sån sprinter då.
Jo, men det gör det verkligen. Sen är det väl han blir ju tagen till världscup och blir tvåa och jag som etta får inte ens samtalet, men ja, det är en annan sak.
Och sånt där, det där tycker vi är ganska intressant. Det där har vi pratat om en del om.
Vi har haft mycket, mycket tankar kring flera åkare som vi vet inte har fått samtal som också borde ha fått ett samtal.
Ja, jag hörde väl lite av era Tordeski-avsnitt där ni, eller det kanske var inför Tordeski där ni droppade några namn jag hellre hade velat sett där nere. Och det är väl vissa jag håller med om det måttet.
Ja, och framförallt att det verkar ju vara alltså ganska otydliga uttagningskriterier och att man som det verkar som att man, om man är en åkare som liksom, ja men som dig som kanske knackar på dörren, så verkar det vara helt omöjligt att veta vad man ska prestera, vilka lopp man ska satsa på, hur man ska gå, vilka man ska välja bort och så vidare för att kunna få en chans. Och det känns ju sjukt otydligt i, alltså jag tänker, svensk herrskidåkning har ju haft det ganska tungt de senaste åren och så vet vi att det finns ett gäng unga killar som är hungriga och som vill. Men liksom uttagningskriterierna är så himla luddiga. Det måste ju vara sjukt frustrerande.
Ja, nej, det stämmer ju det du säger. Att det är luddigt, det är ju minst sagt. Och det hade ju varit väldigt spännande att sett sådana som Max Novak och Emil Persson i världskuppen mer än vad man får göra nu i alla fall.
Men du har aldrig haft någon fot in i något lag i världskuppen och kört någonting där?
Nej, mitt namn har nog aldrig kommit på tal. Det har det verkligen inte. Och det är väl med all rätt kanske. Men nej, men det visste man väl också kanske när man där i tidig ålder valde att satsa på långlopp. Man på ett sätt stänger landslagsdörren. Och det gör man väl också lite med glädje. För man vet ju hur mycket eller allt långloppen kan ge en istället.
Ja, men det är det vi har pratat mycket om, att det känns som att långloppen har gett en helt ny dimension till skidåkningen i Sverige då, framförallt som vi har koll på, men att det ger många möjligheter att få köra skidor på hög nivå. Men du, om jag byter lite ämne, du har ju åkt för Mora tidigare, du är ju från Mora, men så kom du med i team Ekohus till den här vintern. Hur har det skilt sig mot tidigare och var med i team?
Ja. Ja, det är väl som du säger där. Först åkte jag för Mora och gjorde en satsning mot de här originals som det blev förra året. Och insåg väl att just det formatet och just en långloppscup under Ski Classics skulle kunna passa mig väldigt bra. Och gjorde ju då en satsning mot det. Och liksom bestämde mig i höst att ja, jag åker alla tävlingar, sen får vi se hur långt det bär. Och då bar det ju hela vägen, och i och med det så fick jag väl också där på vårkanten samtalet av Ekohus. Och de ville väl ha med mig i deras verksamhet, och jag insåg väl också att det blir liksom ett naturligt nästa steg i min karriär att gå liksom från att göra det bra hemma i Sverige till att komma ut på Ski Classics. Och i och med det, ska man ju komma ut på Ski Classics först och främst, så måste man ju bli med i ett längre slag. Och då var det ju valet självklart att tacka ja till det.
Kan du gå in lite mer på hur skiljer sig förutsättningarna om man jämför med liksom teamet Ekohus, och hur det är att vara ett långloppsteam, och hur det skulle kunna vara att till exempel tävla för, eller åka för Mora och ändå försöka delta med sig långa Vasan och sådär, de största?
Ja, nej. När man blir med liksom ett team, liksom det är väl i slutändan så är det jag själv som måste träna, och det är jag själv som måste stå på skidorna och liksom genomföra tävlingen. Men det är ju framförallt allting runt omkring som blir så mycket enklare, både liksom energimässigt och framförallt ekonomiskt. När man är som förra året, när jag åkte till Mora, då måste jag ha kontakt med liksom alla mina leverantörer, de som ger mig skidor och stavar och sportdryck och resor, och betala för det och startavgifter och så vidare och så vidare. Medan nu när man är med i ett klassikslag, då har vi liksom, vi har ju anställda folk som hjälper oss med allt det som vi inte ska behöva göra, och så att vi egentligen bara kan fokusera på att åka fort på skidor. Och det hjälper ju verkligen jättemycket. Det underlättar ju jättemycket när man bara behöver komma till start och få ett par skidor, och sen när man går i mål, så det enda man behöver göra då är att vila upp sig till nästa tävling för att köra den på exakt lika bra skidor, och ja, all service runt omkring är suverän liksom.
Det låter som en skidåkardröm på slippa allt sånt där emellan.
Ja, jo, men det blir det också. Framförallt när man liksom får vara iväg mer. Nu, Lofsdalen är all ära, men Alperna är väl kanske istället att föredra och tävla skidor på.
Ja, det kan man ha delade åsikter om, men jag ska väl inte säga något. Jag har inte åkt med skidor i Alpen än, så vi får ta oss ner. Vi får köra livepoddar på Marsan nästa år, Max. Kanske från spåret till och med.
Vi får bara dra sponsorerna först. Men jag tänkte, jag skulle väl komma in på liksom på dig som skidåkare och din roll i teamet. Jag tänker, vi har ju många väldigt utpräglade åkare med tydliga roller. Hur såg det ut för dig när du klev in i Ekohus? Fanns det liksom någon tydlig roll som du liksom blev påtvingad eller blev erbjuden? Eller?
Nej, men de förutsättningarna var väl ganska klara från första början där. Det är väl att de vill ha in mig i teamet som ung och lovande åkare. Och har vi egentligen inga krav liksom rent resultatmässigt, framförallt nu i år då, liksom, utan mer att de vill se liksom en utveckling i mig, och att jag känner att jag utvecklas i deras regi, och att bli ett, liksom, ett litet framtidsprojekt för att kunna åka bra i framtiden och vara med och utmana då högt upp i resultatlistan. Sen är det ju liksom, skidåkning är inte cykel. Och för att jag ska vara med och hjälpa mina teamkamrater Mårten Eide Pedersen och Axel Jutteström, så ställer ju det väldigt höga krav på mig också. Krav som jag kanske inte i år kan leva upp till. Utan ser väl liksom också att jag försöker också tänka långsiktigt och se att mina säsonger där jag verkligen ska åka bra, de kommer. Den är inte nu, utan de kommer i framtiden.
Klokt resonerat. Du nämnde Mårten, hur känns det att vara på samma lag? För jag måste ju ändå säga att Mårten är ändå en legend liksom. En ordentlig legend.
Ja. Vi insåg väl här i dagarna att han är faktiskt den skidåkare som åkt mest Ski Classics-lopp. Och på Giselle ska göra sin 100:e start i Ski Classics. Först av alla upp till 100 Ski Classics-tävlingar. Och det talar väl för sig själv egentligen, men det är också liksom en av fördelarna med att gå från IFK Mora till ett av de bästa långloppslagen. Det är liksom Det är väl liksom ganska välkänt att ska man bli bättre ska man träna och tävla med sådana som är bättre. Och det har jag gjort ända sedan i maj där jag var med i laget. Och liksom att få träna med Mårten Eide Pedersen och liksom, dels i träning och så, men även utanför skidspår och träning och liksom, se liksom hur han bara liksom observera och lära sig av han, det är ju jättevärdefullt.
Kul. Vad har han för roll i laget? Vad betyder han för laget?
Mårten är väl våran uttalade kapten. Och det är väl liksom han som ska vara liksom våran man högst upp i resultatlistan, och det är den som vill jag att han har alla möjligheter att vara. Och Axel Utterström, den andra teammedlemmen, han har väl en lite mer fri roll där. Han åker lite mer för sig själv, men Mårten är ju bara en uttalad kapten. Sen har vi vissa gästinspel, och det har varit väl kom väl ut idag tror jag att ja, men norrmannen Erik Augdal blir med oss nu på Mörtelånga och kommer även åka mer för oss senare i vinter. Sen såg vi ju förra året där både Erik Rosjö och ja, men Martin Lösson Nygänget som ja, men redan förra året vann Holmenkollen Svennil också kommer att åka för oss när det väl passar.
Det är mäktigt att ha med så bra åkare och få sparras med i laget när de fyller på sådär.
Ja, nej, det är jätteinspirerande att få in världsstjärnor i laget. Absolut.
Jag tänker på, jag har ju tittat på en del presskonferenser och sett en del intervjuer med Agnes Medå, så hon känns ju på förhand, och det här är mina fördomar som talar nu, hon känns ju som att hon är laget, skulle kunna vara lagets mamma. Skulle man kunna säga att Mårten är lagets pappa då, eller?
Ja, jag skulle säga att du har mer rätt där på. Där har väl alla rätt när du säger att Magne är lagets mamma. Alltså, om Mårten är lagets pappa, det kan vi väl diskutera. Men att Magne tar mammarollen, det är i alla fall helt klart.
Verkar som en superhärlig tjej.
Ja, jo, men det var verkligen.
Du pratar lite om läger och träning och sådär. Hur mycket läger har ni i laget och träningsdagar tillsammans?
Ja, på ett år så blir det väl då under träningssäsongen från maj fram till höst så är det ju i alla fall en 5-6 veckor borta med varandra totalt. Och det är väl, ja, alla lag har väl sina egna upplägg, och vi har ju ett visst upplägg där vi kanske har färre läger än många andra lag, men å andra sidan har vi mycket längre läger för att liksom få lite kontinuitet och ja, men vi anser att det är bättre. Sen är det ju liksom när väl tävlingssäsongen drar igång så är vi, då är vi mer borta än vad vi är hemma. Vi får ju lov att spendera mycket tid med varandra. Och träning, det är ju ett eget ansvar, och det måste man göra hela tiden ändå. Så.
Ja, men det måste vara jäkligt bra att få köra mycket läger, och som du säger, att ha långa läger så att det inte bara blir att man kommer upp en måndag till exempel och ska man iväg på en fredag eller söndag. Det blir ganska snabba kast om man ska iväg igen och sådär. Så.
Ja, jo, absolut. Det är väl också just att få de här miljöombytena är väl liksom också liksom en stor grej med läger. Att skulle man bara vara hemma i Östersund från maj till fram till november, då skulle man hinna tröttna på Östersund. Då. Men få de här miljöombytena, komma iväg till ja, med Lillehammer och Vålådalen och vi har haft läger nere hemma i Eksjö får jag väl säga. Så är det ju, ja men det är väldigt inspirerande att komma iväg också.
Har du några träningsgrupper som du kör med i Östersund eller?
Alltså både jag och Axel Ytterström då, vi bor ju båda där i Östersund. Sen är det ju i princip alla svenska långloppsåkare bor i Östersund. Och det är sällan man behöver träna ensam, snarare aldrig man tränar ensam. Så. Ja, träningen flyter på.
Är det liksom god stämning mellan teamen så att teamen kan träna med varandra ändå?
Det är väl kanske till och med bättre stämning än vad många tror. Det är ju när vi alla är hemma i Östersund så är vi ju då är det bara ett stort långloppslag egentligen. Alla tränar med alla och det är väl ingen rivalitet så över teamgränserna. Och det är väl det finns ju både för- och nackdelar med det, men nej, hemma i Östersund då är vi alla långloppsåkare kompisar. Vi sparras varandra och ger och tar av varandra.
Kul. När vi gick in i det här så hade vi ju liksom devisen att vi skulle lyfta varandra, för att vi tar längdskidåkning är en så pass liten sport och långlopp är ju en ännu mindre gren. Så att, kul att höra. Alltså jag skulle egentligen vilja backa tillbaka till när du liksom bestämde dig för att ja men, långlopp det kommer vara någonting för mig. Och liksom hur du kunde göra det valet så pass tidigt. För man måste ju ändå säga att det är ju väldigt tidigt val för att vara liksom, jag antar att du valde då redan 2021 i alla fall innan du började köra långlopp.
Men det kom ju liksom av, liksom, det blev ju en pandemi där som kanske många känner till. Och i och med den så blev min sista juniortid spolierad. Alla tävlingar ställdes in. Och då började man ju sätta nya mål och nya drömmar. Och då blev väl Vasaloppet 2021 ett sånt naturligt mål som jag valde liksom att satsa lite mot. Jag gjorde kanske en liten smygsatsning där mot Elitvasan som det kom att heta. Och valde då sen, ja men efter slutet av min skidgymnasietid och i början av min seniortid, när till och med flyttlasset gick till Östersund, och i och med att jag är god vän med Axel Utterström som gjorde det bytet, ja men ett år tidigare än mig ungefär, och liksom tränat mycket med honom och andra långloppsåkare, så kände jag liksom att det blev liksom naturligt för mig också att åka långlopp. Och liksom, historiskt och profilmässigt för mig så har vi liksom kanske de längre distanserna och ja men, i synnerhet klassisk stil varit det som har liksom passat mig absolut allra bäst. Och det är väl en grej jag håller på att skämta om, jag och mina närmaste kompisar nu, att jag lärde mig aldrig åka skate när jag var liten och kan fortfarande inte skata, så stakning. Sen är jag liksom, om jag får säga det själv, så är jag väldigt bra på diagonala, men det gör vi ju av naturliga orsaker inte så mycket i Classic, vilket jag kan sakna lite, eller i alla fall försöker åka då klassiska traditionella tävlingar när tillfälle ges. Men, ja, men långloppen kom att passa mig väldigt bra, och då var förloppet 2021, så liksom målet var att bli topp 100 och jag blev 97, och det gav väl mer smak när man liksom kände att ja, men topp 100 var väl kanske i början ett litet väldigt högt uppsatt mål, och då när man klarar det så liksom, då vill man ju fortsätta, och det är väl många som har sagt innan liksom att åka skidor för att se liksom hur bra jag kan bli, och det är liksom på något sätt är det liksom att ja men nu ger jag långloppen en chans och så får vi se hur långt det räcker, och då ja men sen var det ju den här original som jag berättade lite mer om tidigare, och kommer liksom ja men då när liksom det blev en grej, valet att vara det, och det gick bra. Sen när man fick samtalet från Eksjöhus så var ju valet där att liksom, om jag ska bli långloppsåkare och liksom få allt serverat på silverfat, få liksom ekonomin stöttad, och, eller ska jag liksom fortsätta harva på i röd mössa och mora dräkt och liksom slita arslet av mig för att ens få det att gå runt liksom, så blev valet väldigt enkelt till slut.
Intressant. Jag tänker, vi har ju pratat många gånger om ekonomin Alex och liksom den biten, men här känns det som att här har vi en ingång till nästa avsnitt som vi har planerat också.
Ja, just det här, ekonomi och skidåkare, det är väl ett avsnitt i sig kanske.
Ja, det har ju varit lite i ropet nu och idrottare överlag, men främst vinteridrottare är ju lite svårt ibland. Och
ja, det är väl också bara inse att när man väl bestämmer sig för att satsa på längdskidor, då är det bara infinna sig att det gör man inte för pengarna, utan det gör man för glädjen till idrotten. Pengar, det får man, de 99% av alla skidåkare tjänar inte pengar på sin idrott, utan det får man göra på sidan av eller efter en karriär.
Så kan det vara, men det är skönt om man överlever och som du säger att slippa att bara driva runt för att få in anmälningsavgifter och så.
Ja, det är ju för liksom alla landslagsåkare så blir det en grej, och för oss som inte liksom har möjlighet att kunna bli uttagna sådana, så är ju liksom långloppsteamen liksom räddar ju på ett sätt våran liksom fortsatta satsning på längdskidor. Och det väl, hade liksom inte SK Classic så långlopp funnits överhuvudtaget, så ja, då hade skidåkningen varit många färre.
Ja, Och där vi har ju också material, eller vi håller på att skissa på ett avsnitt för liksom att man följer ju pengarna, och det kommer ju kanske på sikt urvattna den klass, alltså den traditionella skidåkningen. Ska vi ta lite instafrågor nu då, Alex?
Ja, men det kan vi väl göra. Vi fick ju, det är ju inte jättemånga, men Axel har ju varit i farten i alla fall.
Ja, jag inser att några av mina närmaste vänner har skickat in både bra och dåliga frågor. Får försöka ta dem här på våld och svara så gott jag kan. Om jag ens kan svara. Om det är saker som inte borde komma ut, så får jag väl klippa bort det.
Jonas Wikström, är det någon du känner?
Ja, han känner jag. Lite grann.
Ja.
Det beror på.
Han är en fråga. Ja, precis. Och som sagt, vi får ju klippa om det så. Men hans fråga är, hur går det med brudarna? Och så har ju då Axel också frågat... Om man har flickvän?
Ja, det är väl en återkommande fråga, och kan svara kort på det att nej, jag har ingen flickvän, och det är väl allt jag har att säga om det.
Det är svårt att hinna med sånt där när man ska tävla och träna.
Ja, jag brukar säga att jag har varken tid eller pengar. Sen om ni i framtiden skulle ha med Axel i podden, då borde ni ställa samma fråga till honom. Då borde ni få ett mer utförligt svar. För han har mycket att bjuda på när det kommer till brudar.
Det låter jättebra. Det ser vi fram emot, det avsnittet. Sen har ju Axel faktiskt frågat vilken din största förebild är också.
Ja, men det är väl som många andra som har väl haft de här stora skidstjärnorna när man var liten. Men, ja, men just Axel är faktiskt en liten förebild för mig. Han har liksom gjort många saker som jag har gjort. Flyttat från Åre till Östersund, valt att tappa på långlopp och liksom gjort allt jag har gjort på senare år, fast lite innan mig. Och det är väl en person man har sett upp mycket till. Men ska vi ta de roliga svaren istället, så är det väl, ja, men Jörgen Brinks Vasaloppssegrar 2010, 2011 och 2012. Det är väl minnen. Jag tror jag upplevde alla de tre segrarna på plats nere i målområdet i Mora, och det är väl upplevelser som har satt djupa spår hos mig. Och just då Jörgen Brink är väl en stor förebild för mig och någon jag ser upp till inom skidåkningen.
Okej, så det har betytt mycket att få vara i närheten av Vasaloppet och av de stora skidåkarna där?
Ja, men just som en Mora-pojk så betyder väl Vasaloppet lite extra. Jag tror man måste vara från just Mora eller någon av Vasaloppskommunerna för att inse vad just Vasaloppet det betyder för oss.
Jag kan skriva under på det. Nu är inte jag långloppsåkare nu, men det är en ganska stor del av ett liv uppe i de där kommunerna.
Nej, det är en sak att vinna Vasaloppet, och det är en sak att göra det som moring. Och det är väl någonting man drömmer om.
Ja, Axel var ju nära förra året som uppstickare och komma trea, och det måste ju också vara en del i den här inspirationen du pratar om.
Ja, jo, men det brukar jag säga, när det går bra för Axel, då det finns väl ingen som jag egentligen glädjer mig mer åt än just honom. Så den tredje platsen, den betyder mycket för mig. Det gjorde den.
Ja, det är jättekul att man kan glädjas med lagkamrater.
Kul. Väldigt ödmjukt sagt. Vi hade en till fråga om från en annan lyssnare. Han undrar Pon Larsson, han måste heta Pontus Larsson kanske. Ja. Hur kom man på tanken att köra det pass som du gjorde på nyårsdagen?
Då är det någon som följer mig på Strava, antar jag.
Säkert.
Och då vill jag väl först och främst uppmana alla som lyssnar på det här att gå in och följa mig på Strava. Och gör man det så kan man se att den 1 januari så körde jag ett långpass på Vasaloppsspåret. Det hade varit varmt innan och frysit på under natten, så det blev väldigt lätt fört. Så jag brände av 10 mil där mellan Hemus och Krångåsen. Det blev några gånger fram och tillbaka där.
Hur lång tid tog det när det var snabbfört?
Jag höll 3:20 fart. Så det tog mindre än 6 timmar i alla fall. Så egentligen så är det väl liksom ett helt vanligt långpass för oss. För oss långloppsåkare att vara ute liksom, ja men fem, strax över 5 timmar. Men det var väl just distansen där och det lätta föret som gjorde att det blev 10 mil.
Ja, grymt starkt att göra på nyårsdagen. Det är inte många som hade hängt på dig den dagen av de vanliga dödliga människorna.
Nej, jag var hemma med mamma och pappa och kände väl att jag har liksom inte... Det kommer inte bli något stort firande där hemma. Så då gick jag faktiskt och la mig innan 12 och tänkte att då slår vi på stort imorgon istället. Så blev det.
Så tänker jag vinnare. Jag tänker vi behöver släppa dig till kvällsfika och allt vad det nu är alldeles strax. Men jag skulle bara vilja att vi går igenom lite grann uppladdning inför Marcia Longa. Först och främst så tänkte jag, är det din första gång du kör Marsa nu?
Ja, det blir min första nu på söndag.
Spännande. Alltså Marcia Longa, det känns ju, det är ju på något sätt liksom Vasaloppet i alla ära, men Marcia Longa känns ju som att nu tar vi idrotten ut i Europa och jag kikar faktiskt lite grann på startlisterna här alldeles nyss. Och man ser att Italien har ju främst åkare, eller flest åkare ska vi säga. De är typ 1900 stycken, men Sverige har ju 1500 åkare anmälda. Det, är alltså, det betyder ju mycket för alla svenskar det här loppet också. Vi är faktiskt mer än norrmännen den här gången. Så att...
Ja, det är väl... Det är som du säger, efter Vasaloppet så är det väl Marcia Longa och jag vet liksom att men det är ju många liksom som har Marcia Longa som huvudmål för säsongen. Och ja men för mig så blir det, jag kör mitt första nu på söndag, går väl in med låga axlar och mig personligen så betyder det kanske inte Marcia Longa lika mycket som det är för många andra, utan jag ser ju min stora chans att prestera, det är ju mellanfärden om man går där i början på mars där då. Men självklart så vill jag alltid göra ett bra lopp och kommer väl stå där på start och göra mitt bästa, det kan jag lova.
Jag kan lova att vi och många andra som lyssnar kommer följa en kille extra noggrant på söndag.
Ja, följ mig och sen framförallt till Mekohus. Jag tror om jag får ni skjuta lite från höften här så säger jag att vi kommer ha många... Ja, kanske till och med gubbar på pallen. Till alla som kör fantasy och så, då rekommenderar jag att lista in Mårten Öyde Pedersen i laget.
Bra tips. Stalltips.
Ja, nu, Max har ju ett litet team här i Lofsdalen som kör lite fantasy. Så ni får...
Det går inte så bra för mig.
Vi får sätta ner och prata igenom det där. Det är bra att få lite inside-tips nu då, vad du ska lägga in.
Ja men precis, alltså, vi har ju Vauti Tobbe, han ringde ju Mårten Öyde och fick lite stalltips av han, så jag tänker att då passar det väl bra att jag får fråga dig liksom, lite tips.
Ja, ja det är bara att skjuta på med frågan om ni vill ha inside liksom. Jag svarar på allt.
Men vem tror du blir bästa dam?
Ja, nu har Ida varit sjuk så. Och Astrid kör inte, då är det väl, ja vilka är det då? Då är det ju Emilie Fleten och ja men Ida Dahl, om hon kommer tillbaka, det vet inte jag säkert än, men Magnus Smedås kommer ju garanterat vara på pallen i alla fall, men ja men jag säger nog, om Ida Dahl startar så blir då blir hon bästa dam.
Spännande. Jag går och väntar på Emilie Fletens första vinst, men ja, kanske kastar in en.
Det var ju också nära. Hon hade väl chansen där nu i Lärdiagonella när Ida var borta, men Astrid snöp henne på den vinsten.
Du, jag bara tänker på det. Såg du den här överlämningen från när Kardin skulle lämna över till Stadås, eller när Nygård skulle lämna över till Stadås men Kardin inte lyckas bromsa, eller såg du den grejen och hur upplevde du det?
Jag var inte med i tätklungan där, men jag har ju pratat med de som var med i tätklungan och ja, jag har sett sändningen och jag har pratat med mina lagmedlemmar som var i klungan där och Anders Blomqvist säger väl där i sändningen att Nygård vänder sig om och är jättearg på Oskar Kardin som inte släpper iväg honom, och Nygård har väl varit ganska tydlig där efterhand att han gjorde ju en uppkörning inför sina andra teammedlemmar och vände sig inte alls om och var arg på Oskar Kardin. Han gjorde ett klassiskt uppdrag till sina lagmedlemmar och satte dem i liksom i positioner så att de skulle ha möjlighet att vinna loppet. Men det var en viss annan person som vann även denna gången.
Ja, har du någon kommentar till Emil Persson?
Nej, vad ska man säga. Det är imponerande, men varje seger han tar i en tävling närmare att han blir slagen. Så. Jag tycker inte illa om Emil Persson, men jag ser väl hellre att någon i Team Ekohus vinner på söndag.
Jag är enig med det. Alltså det är framförallt väldigt kul att vi har en svensk så pass högt upp och att det går väldigt bra för Emil Persson. Men jag tycker också att det får inte bli en Johaug-situation, Alex.
Nej, det har vi ju pratat om. Att vi vill ju att sporten ska gå bra och att vi får en gigant som inte släpper upp någon annan högst upp. Det blir ju en liten... Ja, det är ingen bra situation. Men som sagt, vi tycker det är kul. Men vi får väl hålla lite på Ekohus nu på söndag. Så hoppas vi att ni kniper.
Det tycker jag alla ska göra. Mm.
Vi har en sista fråga som vi tänkte planera och ställa till alla gäster. Egentligen har vi två frågor. Ena frågan: vad har du i drickabältet? Och den andra är: vilken är din favoritsmak på gel?
Oj, bra frågor. Ja, men för att göra lite produktplacering där, så i mitt vätskebälte så har jag Umara. Och om jag för alla som känner Umaras sortiment väl, så är väl apelsinsmaken min favorit och den jag har i bältet till vardags. Så det är väl svaret på fråga ett. Och min favoritsmak på gel, då kanske jag helgarderar mig och säger att alla är goda.
Mm.
Har väl ingen favorit just då, men liksom på tävling också, så är väl liksom, det är väl dock oftast då vi äter gel, så då är väl smaken det sista man tänker på egentligen. Men jag säger att alla är lika goda.
Kul. Nu ringer vi ju Maras marknadsavdelning imorgon.
Ja, såklart vi ska. Men då kanske vi ska släppa iväg dig för lite kvällsfika och ladda inför morgondagen. Tränar du på hela vägen in mot Marsan nu, eller blir det lugna?
Ja, nej, det är väl nu sista dagarna, så är det väl det man oftast gör inför tävling. Det handlar liksom inte om att nu ska vi bli bättre, utan nu handlar det mer om att optimera sig och liksom vila upp sig, fylla på med kolhydrater och må bra både i kroppen och knoppen, så ska vi nu kunna få ut det vi har på söndag. Så det blir väl det är lugna dagar. Absolut.
Det låter bra, men stort tack för att du har varit med i podden och lycka till på söndag.
Ja, men tusen tack för att jag fick vara med, och sen hoppas vi självklart att vi får se fler gäster i Långloppspodden i framtiden.
Det gör vi också. Vi får slänga in en liten pik till Axel där, att det kommer en fråga framöver.
Nej, han ska fan, vi ska hålla han på sträckbänken.
Ja.
Ja.
Axel Lyckeström tycker jag framförallt, men sen borde ni måste snegla åt andra team också. Vi har många intressanta långloppsåkare som kanske inte är de som syns i tv på lördagar och söndagar, som ni verkligen borde få med.
Men du, då kommer jag på en till sån här sista fråga vi kan ha till: vem skulle du helst vilja se i långloppspodden?
Eftersom att ni redan nu har lovat att ni ska ta med Axel Lyckeström i framtiden, så säger jag väl, ja, men vi har ju ett spännande långloppslag där, Smålands kompisar med oss, Ski Team Gullins, och då har vi väl en teamchef där som heter Simon Jonsson, och sen en mycket intressant åkare i form av Filip Rosjö med mycket åsikter, både bra och dåliga. Så honom tycker jag framförallt att ni ska ta en pratstund med.
Kul. Jättebra tips.
Ja, men ja, jättekul.
Grymt kul. Ja, men du, tack så hemskt mycket Joel, och stort lycka till. Hoppas att vi får chansen att stötta på dig någon fler gånger också.
Men Max, det där gick väl bra för att vara första intervjun?
Ja, men det gick jättebra tycker jag. Och vad ödmjuk kille. Alltså, så himla roligt att träffa han, och jag är jättetacksam att han bjöd på så mycket. Väldigt mycket och väldigt pratglad.
Ja, det är nästan som man skulle vilja ta en fika någon gång i verkligheten och sitta och snacka en längre stund med Joel.
Ja, men jag tycker vi kan ju börja med att du går över en gräns nu, Alex, men jag tycker vi kan börja att följa Joel och Ekohus på sociala medier, och framförallt på Strava. Han bjöd på ett ganska så saftigt pass där.
Över en gräns? Ja, allt jag tänker på är fika, kaffe och bulle. Ja, men inom följd där, det kan ju vara ganska intressant att se hur en Visma-åkare tränar. Det är som man säger, det är långa pass och det är inte alla som är sådär pigg på nyårsdagen. Så ni kan väl kolla in det där och få lite träningsångest det första som händer på nästa nyår.
Men du, var du pigg på nyårsdagen eller?
Ja, jag var väl uppe och spåra spår vid 6. Skulle jag tro att jag drog iväg med pissmaskin, så jag drog hem från firandet 5/12.
Ja, vuxet av det.
Ja, drickandes tranbärsjuice och mineralvatten. Det såg bra ut för alla andra i alla fall, men det var inte så starkt.
Ja, jag var ju lite trött. Kanske lite hes, men jag var ju ute sent utan kläder, så att vi får skylla på det. Men du, Alex, då har vi egentligen Marcialonga och Billingens långlopp att se fram emot i den här helgen.
Ja, ska bli jättekul att få följa båda tävlingarna. Marcialonga är ju en högtidsdag för skidåkning, och ska bli väldigt kul att få kolla på den tävlingen och se all skidåkarglädje. Jag tycker verkligen, jag har väl säkert nämnt det off record eller on record, att jag tycker vi ska ner och livepodda det nästa år. Eller kanske åka loppet och dra en podd efter på något italienskt café med en liten vad dricker man där? En liten kaffe kanske.
Espresso.
Ja. Espresso.
Vad är det med mjölk innan 12 eller något sånt där? Det finns ju någon sån där regel. Ja, men när man cyklar med killar som har rakade ben, då får man väl lära sig när man får dricka mjölk i kaffet och inte. Så är det. Jag tror att det är innan 12. Men jag cyklar ju inte så ofta med killar med rakade ben.
Nej, vi är lite dåliga på det vid Lofsdalen. Det är lite hårdare cykling än landsvägscykling här, så då ska det vara håriga ben. Men annars har jag ju hört att man kör lite prosecco och liknande nere i Italien där på Marcialonga. Så det är ju någonting som drar en också, att få dit och smaka på lite god dryck, vin och liknande. Mm.
Ja, det hade varit riktigt coolt. Men det kan väl ha det som mål till nästa år.
Ja, kan vi ju kanske göra vår första vlogg då också, tycker jag. Det är väl värt att filma lite när man är i Italien. Kan vi lägga upp en, kanske en reel på Instagram i alla fall efter jag var där.
Ja, men du är ju sociala medieansvarig, så du får styra det där, du, så tar jag liksom det sportsliga. Men du kommer ju få vänta på mig.
Under loppet, tänker du?
Det kommer ju gå så betydligt mycket. Ja, men det kommer ju gå så betydligt mycket långsammare för mig än för dig.
Ja, men vi kan väl mötas i mål då. Vi har ödmjukt.
Ja, nej, men det är rimligt. Och jag kan ju inte gå med fäste, så att jag kommer ju liksom få saxa så mycket och driva puls, och då måste jag vila och hämta andan och sådär.
Men det känns ju som att ska man åka Marcialonga vill man ju känna på den där backen på slutet. Stakandes alltså. Det hör väl till när man har sett det på tv.
Ja, precis. Det finns ju en 40 kilometers variant också på Marcialonga, en kortare. Jag undrar om man då måste man ju, alltså du måste ju ha med backen, annars känns det ju som att man blir snuvad på konfekten. Ja, det där får vi kolla upp. Men du, Alex, nu tycker jag det är dags att avrunda och blicka fram emot en hyfsat långloppsintensiv helg.
Ja, men jag håller med dig, och så tycker jag att alla ska kika i beskrivningen till det här avsnittet, så har ni ju faktiskt en länk till Joels Strava-konto där ni kan följa hans träning.
Och Instagram kan vi lägga in på i Instagram-inlägget kanske.
Ja, precis.
Ja. Jättebra. Så himla trevligt att få svara lite skidåkning med dig igen. Och ja, fantastiskt trevligt att vi fick lära känna Joel. Jag tycker att det var ett succé.
Ja, vi får ta en uppföljning på det där om ett år kanske, och höra hur det har gått och hur läget ser ut då.
Verkligen, verkligen. Men du, till nästa gång, Alex, så ta hand om dig, så ses vi, hörs vi.
Tack tillsammans, Max. Ha det bra.
Hej.
Hej.
Hold up. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.